Ni får inte vara för roliga i den här podden, för när jag skrattar och börjar hosta, det kommer också vara svårt för mig att, eller till er som lyssnar och tittar, ni kommer inte höra några hostningar, det kommer jag klippa bort. Men du, Chris och Anders, ni kommer höra rossliga hostningar under tiden som den här podden pågår.
Härligt, känner man sig ändå ung och viril själv, så att det är bra.
Du menar att, vad heter det, att Robert blev gammal här nu när han fick lunginflammation helt plötsligt?
Ja, behöver ta penicillin. En annan tål ju inte penicillin, så sånt sysslar inte jag med.
Visst känns det gubbigt att få lunginflammation? Det är någonting som så här små barn och gamla gubbar får.
Ja, men det är lite så här ungdomens synder och ålderns höst.
Aldrig haft lunginflammation.
Har du inte?
Nej, aldrig. Det är därför jag var så chockad när jag hade det också.
Nej, det har nog inte jag heller.
Inte jag heller.
Nej, men när ni också blir äldre, då kommer ni få lunginflammation, pojkar. Det ska ni veta.
Jag längtar.
Jag har haft väldigt mycket tid där jag bara suttit och scrollat runt på YouTube sen vi pratade sist. Jag har ju liksom inte lyft min kropp från sängen på en vecka.
Är det du som har tittat på Jinder Mahal-intervjuerna den här veckan?
Ja, det är typ är det så. För jag vet inte hur många sådana här alltså YouTube-rubriker som brottare reagerar på Vince McMahon-skandalen som jag har sett. Alltså, och då pratar vi också om att det inte är så här Triple H reagerar på Vince McMahon-skandalen. Randy Orton reagerar. Utan det är så här Eugene reagerar på Randy Orton-skandalen. Logan Paul, nej inte Logan Paul, vad heter han? Paul London reagerar på Vince McMahon-skandalen. Rene Dupree, jag visste inte ens att han var vid liv fortfarande. Han har också sett reagera på Vince McMahon-skandalen.
Men han är väl i bra form, va? Rene Dupree?
Ja, det kanske han är. Men visst var det stökigt med han och sprit och droger och sånt där var där ett tag?
Det tror jag. Han var väl för unga när han slog igenom.
Men kroppslig form har väl alltid varit bra. Han är också inte lite för bra form. Han är inte lite så här ryss-fem-form.
Jo, det har han. Han är som om man har tagit Ilja Dragunov och blåst upp han, pumpa upp honom. Raka motsatsen som när vi tyckte att Pitan hade kört sig 90 grader, det är ju Rene Dupree på något vis.
Alltid uppskattat att Rene Dupree, i alla fall när han var i WWE, jag har inte sett en sekund av honom sedan han lämnade WWE, å andra sidan. Men här hade han alltså en podd som hette Café de Dupree, och det gillade jag också.
Men det känns som att alla brottarna där, alla gamlingarna uppskattar inte Rene Dupree. Det känns som att
han var ju en mjuk kille.
Ja, precis. Det var alla de här JBL-karaktärerna som var på den tiden, de uppskattade inte honom.
Exakt, samma personer som körde Mohammed Hassan ut ur branschen, de hatade Rene Dupree.
Berätta mer om Mohammed Hassan.
Mohammed Hassan, kommer du inte ihåg honom?
Jo, men varför körde de honom ur branschen? Jag minns på att han slutade, och då slutade han väl med wrestling helt och hållet.
Ja, men han började ju ungt och hade inte någon bakgrund i branschen alls, blev pushad till stjärnorna. Och han, likt de flesta människor, vet inte alla oskrivna regler backstage, vilket gör att de fick ett horn i sidan till honom och slet honom inför wrestlers court. Och där tog han det väl inte som en man, vilket inte uppskattas av JBL och följe, varpå de liksom blev värre och värre mot honom. Han tonar ju ner det dock själv, medan alla som verkar hyvens som var runt omkring det tycker att alla var för jävlig, medan han liksom tar dem en axelryckning nu för din, som jag förstår det i alla fall.
Men han har helt sagt av, va? Han brottas ingenting.
Nej, exakt. Han har ju inget Mellanöstern på brå heller. Han är typ italienare eller någonting.
Just det är som Yokozuna.
Jajamän.
Ja. Är det någon som har ett så här sant påbrå på alla, vad är det, alla gimmicks på 80-talet. Nu var inte Mohammed Hassan på 80-talet, men som Vince har kommit på.
Han höll ju på samtidigt som den här japanen, jag inte kommer ihåg, som de lanserade med bilder när de släppte atombomber, som inte var så här bra. Kendo Nagasaki, nej, det är ju i Storbritannien, han gillar ju, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han hade orangea byxor som var stora, och så hände det typ ingenting i hans matcher.
Men var det han som höll på att spruta mist och grejer, eller? Tajiri?
Nej, inte Tajiri, utan det kom ju en kille som de bara in på så här bärstol och grejer. Vad hette han? Han hette ju typ Kendo Nagasaki, men ändå inte. Kenzo Suzuki, hette han det?
Suzuki Yamaha. Fan, ja, det är så, det är så mycket rasism nu.
Ja, jag tänker ta gift på att han heter det. Kenzo Suzuki. Nej, han kan inte heta Suzuki. Jag tar inte gift, jag spottar ut giften. Men något liknande. Hur som helst så var det samtidigt. De körde mycket på stereotyper som inte var amerikaner då.
Ja, det finns i alla fall en brottare som har hetat Kenzo Suzuki som var i WWE.
Yes! Yes, det var han! Fan, varför spottar jag ut giftet? Ah, ja.
Men då, du menar att han var samtidigt som Mohammed Hassan?
Ja, när de tröck på allt det här. När Amerika, när det var patriot var det största, då kom ju den här snubben också. Han var ju bedrövlig, har jag för mig. Så intressant att de tar in en ointressant japansk brottare.
Ja, de lanserade väl Mohammed Hassan typ strax efter 9-11, här för mig. Och att de också, för mig typ att hans första promos var bara att han typ sa så här: hej, jag heter Mohammed Hassan. När jag är på flygplatsen i USA tittar alla typ snett på mig och sådär. Du vet att han förklarade hur det var att vara muslim i Amerika strax efter 9-11. Sa inget heligt alls. Folk buade lungorna av sig. Och sen dess var han ju råhil.
Ja, det är så märkligt. Men ja, exakt så var det ju.
2003-2004 var Kenzo Suzuki där. Och 2004-2005 var...
Ja, kolla. Han fick över manteln efter Kenzo Suzuki. Mohammed Hassan.
Så de korsade varandra i dörren.
Ja.
Ja, har vi hört något mer om Vince McMahon-storyn som vi vill drifta?
Nej, jag vet det, som sagt, när du sa att du hade hört på Paul Londons kommentarer, då så tänkte jag att jag hörde ju också det. Och Chris pratade ju om Paul London och Ashley Massaro för någon vecka sedan, och då pratade han ju om att Ashley åkte i, eller att Vince och Kevin Dunn ville så prompt att Ashley skulle åka i Vins privat jet hela tiden. Och att alla var så suspekta över det, eller misstänkta över det.
Är det inte lite suspekt det här med att Kevin Dunn försvinner alldeles innan det här briserar?
Jo, det kan det vara. Och de i den här stämningen så stod det ju att det var en WWE-officer på våning 4 som var inblandad i allting. Och då pratade de om att Triple H, det fanns någon bild där han kom ut ur hissen på våning 4 som hade ringat in våning 4 där i bakgrunden. Men då så lite senare så sa de även att Kevin Dunn hade ju kontor på våning 4.
Jag lyssnade ju på en man som säkert ligger i lunginflammation nu då, för han är ju väldigt mycket gubbe, men det är ju Jim Cornette. Och han reagerar ju på det här också. Har ni hört eller sett hans reaktioner?
Nej, tyvärr. Mina algoritmer tar mig bara till Eugene och Rene Dupre.
Du får ju dem lite som är ung, säger jag, men de är säkert äldre än mig som är äldst i den här podden. Men det som hände var ju att Jim Cornette, det här kom live när han satt och youtubade, så briserade bomben. Och då när han började läsa, han kunde ju inte hålla inne skrattet för att det var så bizarrt. Att den mannen han känner, alltså Vince McMahon, som en germofob, som hatar allt som har liksom med att vara smutsig att göra, gör de här sjuka grejerna. Jag behöver inte säga vad det är, ni kan läsa det. Men det rimmade så konstigt för Jim Cornette, och att han hade döpt dildos efter olika brottare. Och vad heter det? Så han började ju skratta och fick ju otroligt mycket skit, såklart. Man bad ju om ursäkt och förklarade att det var liksom så surrealistiskt. Men sen satt han och analyserade sms'en som Vince har skickat, för de är ju med i det här som är inlämnat nu, och hur det inte låter som Vince McMahon, hur det låter som att det är en gamling som försöker låta som en 17-åring men som inte vet hur världen är. Och han började ställa det i perspektiv med den Vince McMahon han tyckte han kände, och bara, det här låter ju som att, blir man så här om man får hjärnskakning när man är en gammal gubbe eller? För det är ju någonting som har hänt. Han beter sig ju inte som en normal människa överhuvudtaget. Och han sa dessutom, det här är faktiskt första gången jag ser någonting som Vince McMahon har skrivit. Jag har jobbat med honom. Jag har läst så många lappar från Jim Ross över vad vi ska göra när vi bokar och så vidare, så jag skulle kunna förfalska hans handstil. Men jag har aldrig någonsin sett Vince McMahon skriva för hand, sitta vid en dator och skriva. Det fanns inte mobiler med sms. Blackberries började komma när jag jobbade för WWF, men vi fick liksom inga sms. Åkte jag hemifrån, då var det lugnt. Då kunde inte Vince få tag på mig. Men så han sa det, det är så svårt, jag har så svårt att förstå att det här ska vara ord ifrån den här mannen. Men han förstår ju att det är det, såklart. Han tycker ju alltid sjukt likt alla andra, såklart. Han säger, han är ju inte, finns ingenting i honom som tvivlar på att anklagelserna inte, i alla fall till stor del, är sann liksom.
Nej. Och som sagt, det är väl han har väl haft en annan fasad emot de anställda offentligt, om man säger så, och sen så kanske han är en annan person, eller det är han ju, en annan person emot de här kvinnorna då. Så det kanske är förklarligt att det inte är en person som Jim Cornette känner. Han har inte sett den sidan av honom än.
Men det är ju så mycket som tyder på att Vince McMahon har gått runt och visat sms från henne till andra i hur han skriver till henne. Så att han har ju inte liksom hållit det hemligt. Han har ju visat det för brottare och för folk i production.
Mm.
Vilket är så här... vilka är de nötterna som liksom låter det här fortgå också? Och som håller tyst nu och hela den biten?
Ja, för det är det som ska bli intressant. Alltså jag tror ju inte att TKO, eller om det nu är Endeavor då i slutändan som bestämmer det här, men att de kommer nöja sig med bara vinst. Alltså jag tror att de... Att du vet att nu har de kapat Vince, och så kommer det här blåsa förbi. Jag tror att de kommer gå efter fler. Jag tror att, alltså vi såg ju Rondas tweet om Bruce Pritchard. Han kanske ligger pyrt till. Och sen beroende på vad det visar, hur mycket Steph och Hunter känner till. Alltså jag tror inte man helt ska utesluta att det här inte kan drabba Hunter också.
Men de har ju ändå, alltså alla de tre, om vi tar, vad heter det, Hunter, Nick Khan och Stephanie McMahon. De var ju de enda som röstade emot att Vince skulle tillbaka. Det säger ju ändå något. Det måste ju ligga dem bra till i det här. Även om de vet om det då, så har ju de försökt använda sin makt i styrelsen för att säga bara, men vi har ju sett det här nu. Han ska inte tillbaka. Medan de andra bara släpper igenom honom.
Det beror ju på hur mycket de har liksom krattat med TKO bakom kulisserna också. De kan ju ha varit öppen med det här på något sätt tidigare, men jag vet inte.
Men för det är lite saker timingmässigt som är intressanta. Ett, The Rock kommer in. Det tyder ju på att vi behöver lite damage control då. Två, Kevin Dunn försvinner. Det känns ju också lite så här damage control. Kanske från hans sida för att slippa vara i spotlighten när det här liksom briserar. Det behöver ju inte vara från TKOs sida. Det kan ju vara liksom självbevarelsedrift. Alla vet att han och Vince var som ler och långhalm. Och även om han skulle vara helt oskyldig, det säger Jim Cornette också, man kan säga mycket om Kevin Dunn, men han har ju, han kan ha vetat om precis allt, och då är han ju en röv, men jag tror inte han har varit delaktig i något, för det rimmar liksom så fel. Nu tycker jag ju det rimmar fel med den vinst han kände också, men där har ju inte lika svårt att förstå att det kan slå slint, eftersom han alltid har varit en megalomaniac och liksom tyckte att världen ska rätta sig efter honom.
Men jag känner lite sådär att om man ska se, du frågade tidigare som sagt om det har hänt någonting mer i Vins anklagelserna. Det har väl inte, jag vet inte, som sagt, det är klart att det har hänt mycket sen vi poddade senast. Vins har ju klivit av, det hade han ju inte gjort när vi poddade senast. Men det är väl egentligen det som har hänt rent krasst. Sen så har alla börjat pratat om det och spekulerar till höger och vänster såklart, men...
Jag tycker det är två saker som är de största som hänt. Ett, det är att Vince steppar ner. Två, Netflix kommenterare och svarar ju ganska rakt på sak att ja, det är jättehemskt, men Vince är borta. Och sen så börjar de prata om...
Nu kör vi, säger de.
Ja, börjar de tro på att de inte... Eller börjar de säga att de inte vet hur stort det ens kan bli. Eftersom det redan har varit stort och nu är det på Netflix. Nu ska det bli ännu större. Det här är den första live-grejen vi trycker igång.
Lite som Hunter på presskonferensen då han fick frågan och bara sa, nej jag vet inte, jag har inte läst det där, men vi har haft en toppen vecka. Alla bara, vänta, har det verkligen varit en toppen vecka det här för er?
Oh, nej, det var ju tondövt nå hemskt ifrån Triple H.
Hade kunnat säga någonting. Alltså Cody var mycket, mycket bättre. Var det inte någon mer som fick frågan som också kommenterade det där?
Inte på presskonferensen tror jag. Shawn Michaels hade ju kommenterat det lite grann nu om hur det funkade i NXT.
Han fick ju egna frågor han om han hade drogat kvinnor som Brutus the Barber Beefcake kastade ur sig.
Mm-hmm.
Men då förnekade han det med råge och sa att han var alldeles för populär för att behöva göra sånt. Fint svar.
Ja, nej men som sagt, det kommer väl hända massor mer i det, men som sagt, specifika saker som har hänt så är det väl de, tror jag.
Har inte Grant, har inte TKO eller Endeavor också gått ut och sagt någonting, att de tar hennes sida och förstår att det hon har varit med om har varit hemskt och såna här saker?
Ja, men det har de ju Bergs gjort. Alltså, de har väl gjort klassiska damage control, presskonferens, pressutlåtande grejen. Jag tycker att Triple H har fått oförskämt mycket skit för att han inte ger ett svar. Visst, han skulle kunna ha sagt det lite bättre, men vad fan. Han är ju i en sån extrem situation. Det enda han skulle kunna säga är att ja, vi har sett det, vi kan inte kommentera. Det hade väl varit det han kunde säga. Men det är ju liksom fan morfaren till hans barn också i det stora hela.
Men han kunde väl i alla fall ha läst igenom anklagelserna. Han sa ju att han inte hade tittat på det ens.
Ja, men varför? Det är klart han har läst igenom dem. Han har liksom fått Brocks plan att cirkulera istället för att landa och ringt dit Braun Breaker istället för att vara med på Royal Rumble. Det är solklart att han känner till allt det där. Men han kanske typ inte ska säga så här, nej jag har inte läst någonting. Vi har haft en toppen vecka. Det är det som blir så jävla dumt. Och jag tycker ändå man ska kunna kräva det av honom, att han ska kunna ha, han vet ju när han går in där att de här frågorna kommer komma. Det är ju solklart. Alla satt ju liksom som på nålar och ville svara på eller ställa just de där frågorna.
Ja, så är det. Han skulle haft på sig en pälsmössa och solbrilla bara. Likt Tony Khan.
Åh.
Åh nej.
Ja, vad heter det, tänkte på Netflix pratade om tidigare. Och jag tänkte på, jag lyssnade på en podd idag, tror det var Steven Larsson, som diskuterade över hur mycket det här 500 miljoner, när man tänker på att ja, men det är ju mycket pengar, såklart. Men om man tänker på hur mycket som de får för de här 500 miljonerna Netflix, så satte de liksom i, de jämförde det med Rebel Moon har ju Netflix producerat en film eller en tvådels film och den kostade 166 miljoner att producera och det är liksom två delar av en film, jag vet, det är 6 timmar kanske som de får ifrån det och WWE där får de Raw 3 timmar i veckan då och sen så i världen så får de även Smackdown, Premium Live Events.
Men det vet vi ju inte hur mycket den delen är. Det är bara Raw som är den där pengasumman. Det är bara det de har sagt är det. Det andra är ju ett annat monetärt deal.
Jaså?
Ja, det står väl
inte. Det har inte jag uppfattat det som.
Nej, men de har väl inte gått ut med några detaljer kring de andra. De har inte ens gått ut med detaljer hur och när och vilket material som ska sändas var och när. Så det där måste ju bara vara spekulationer.
Okej. Okay.
Ja, jag tror det. Och sen så måste man sätta det i perspektiv också i vad det kostar och producera ett avsnitt Raw kontra vad det kostar att producera en film. Alltså vad overheaden är. För det där, om man räknar på det så tror jag att producera ett avsnitt Raw med arena och allt det där går på $175,000 eller någonting sånt där. I snitt. Kontra att göra en film. Vilket går på allt. Nej men alltså, Rebel Moon. Det kanske de inte ens tjänar igen pengarna på.
Nej, det, jag vet inte. Men ja, jag vet inte vad jag ska svara.
Men jag sitter också och funderar på, för jag menar, de har väl ändå varit, men det är klart, de har inte sagt så här, ja, och i den här dealen så ingick också, men de har ju i liksom kontext av Netflix samlat på Raw pratat om alltså hela backkatalogen och premium live events och Smackdown och sådana saker.
Jo, men det är ju inte det som har, de har ju inte pratat om optioner eller 20 års deal på det. Optionen är ju på Raw, och då måste ju summan vara för Raw också, tänker jag. Jag har jättesvårt att tänka mig att det där är för de här grejerna som ska produceras på Netflix och grejer.
Mm.
För det har ju inte stått, har de inte sagt i pressreleasen eller någonting. I pressreleasen står det ju bara Raw. Sen så har det ju kommit efteråt vad som kommer vara och så. Men det har de ju inte pratat om några summor eller år eller något på. Året är ju ett 10-års deal med option på 5 och rätt att säga upp efter 5. För Raw. Eller i alla fall så har jag läst ordningen ifrån Netflix.
Blir det några nya transaktioner efter, alltså om Netflix säger nu då, efter 10 år säger de, vi vill ha 10 år till.
Mm.
Då måste de förhandla om det då, eller allt är inhandlat redan i de här miljonerna som de har spenderat?
Det har de ju inte berättat än. Men det finns ju säkert någon form av, om de når vissa trösklar och så vidare, men fan, man skulle haft aktier, vet du. Kan man gå på aktiestämman, höra vad Netflix säger kring det där.
Just det, så jag är medlem i Luleå Hockey. Jag får ju alltid såna här jättelånga tråkiga brev om vad de har liksom pratat om på stämmorna och såna här saker. Det har varit mycket snaskigare att vara medlem i VVE och få deras rapporter.
Men ska jag försöka ta reda på det här via Eric Bischoff till nästa vecka? Det blir väl härligt det. Jag ska jaga honom på Threads och se om jag kan få honom och se om det ligger någonting i det jag säger. Eller om de har gjort världens bästa deal då, Netflix, när de tydligen har köpt in liksom 20 timmar tv i veckan för ett pris. Jag känns bara som att det skulle stå det i pressreleasen då.
Eric Bischoff har blivit lite lik, om ni minns han gamla programledaren Uffe Larsson, nu när han har rakat av sig håret.
Ja, det är sant. Det är sant.
Ja, vad hade han för förlora för bett för att han skulle raka sig flint?
Han har ju förlorat 2 gånger och behövt raka håret för att han hela tiden bettar emot CM Punk. Han har ju inte trott på att CM Punk ska komma tillbaka. Han brukar ju ha rätt i allt annat han gissar på. Och sen så kommer det alltid Conrad och frågar om, ja, men tror du CM Punk kommer dyka upp på Survivor Series? Nej, det kommer han inte göra. Nej, vågar du satsa på det då? Ja, vi gör det. Fick han raka av så håret. Det var ju lika när han skulle dyka upp på Collision efter skadan, tror jag. Nej, fick han också raka håret.
Ja, roligt. Roligt, roligt. Ska vi ta oss an Royal Rumble, eller?
Ja.
Vad tyckte ni?
Kvinnornas Royal Rumble tycker jag var toppen. I övrigt tycker jag det var ganska sömnigt.
Jag tyckte det var roligt hela skiten. Och satt och kände att fan, Royal Rumble är den bästa gateway-drogen in till wrestling.
Så är det. Royal Rumble är, jag får mig att det var, kan det ha varit Orvar Sävström någon gång som frågade.
Han är från mina Anders hemtrakter. Anders storebror hängde väl med Orvar.
Mm.
Ja, men han typ frågade någon gång så här, vilken är den bästa, om jag ska visa wrestling för någon som aldrig har kollat på wrestling förut och jag vill få dem hooked, vad är det för gala ska visa då? Och då skrev jag direkt Royal Rumble, för det är ju, den är så tydlig, det går fort, de här två mastodont Rumble matcherna går ju, alltså de känns, det är, hur långa var de? 1,5 timme var det, eller en timme i alla fall, strax över en timme.
Ja, 1:10 är de väl typ.
1:10, ja, men de känns ju som en halvtimme max, tycker jag. Jag tycker de går oerhört fort.
Ja, det är lämpligt med de där 1,5 minuts intervallen. Det går ju som snabbt som satan liksom.
Ja, den är så otroligt staged. Det är inte som att de inte ens anstränger sig ibland.
Nej.
Men jag håller med er båda. Jag tycker att det var, tjejernas tycker jag var bäst, men jag tycker också att själva Royal Rumble var bra. Jag tyckte det var kul att se det. Nu såg jag det med en febertopp, så att jag kan, det kanske också inte något att lita på. Men tjejernas öppnade ju, och stundtals oerhört grön, men väldigt bra. Överraskande var den ju i alla fall, och det tycker jag man kommer väldigt långt på.
Ja, gud ja. Och den var väldigt grön bitvis, alltså av brottare, men ändå kul att de fick vara med och visa upp sig. Och den kändes pigg och fräsch, och den hade mycket story i sig, vilket jag också är, alltså, fan, jag tycker även männen hade det. Jag var så här överraskad när det verkar som att internet wrestling community var en massa bittra män med lunginflammation. Nej, men alltså, det var som att det var en massa gamlingar som satt och inte hade någon glädje kvar, för jag tyckte att det var liksom roligt. Alltså, Royal Rumble ska väl vara lite festligt. Vad gör om Pat McAfee kliver in och ut och sådär?
Ja, det hatar jag i och för sig.
Ja, men du har ju också lunginflammation. Men, eller att Ron Truth kommer in och tror att han ska in när det är damernas och inte herrarnas. Det gör inget. Det lättar upp lite. Gör det lite luftigare. De är ju bra på att skapa luft, WWE.
Ja, och nu tog jag ju inte någons plats i damernas heller, utan Valhalla, eller vem det nu var. Hon fick ju vara inne i 5 sekunder i alla fall. Men jag tycker att det som var så bra också med damernas Rumble var att överraskningarna hade sån impact när de kom in. Jordan Grace hade ju, vad heter det, ett himla knyck i allting som hon gjorde, och publiken gillade henne. Även Jade Cargill, som sagt, hon såg ut som en stjärna och behandlades som en stjärna deluxe. Och Naomi fick ju vara med hela tiden ifrån början till slut, mer eller mindre. Så att,
ja, nu när du pratar om det så känner jag ju ännu mer vurm för den där. Jag har ju nästan glömt bort allt det härliga och hur glad jag blev varje. Jag var inte så där glad för Naomi, för hon kom in som tvåa när jag hade skrivit henne som etta, vilket störde mig. Men
jag hade sagt det som tvåa.
Men Jordan Grace såg ju fantastisk ut hela tiden hon var inne, tycker jag. Och Jade Cargill, vilken jävla stjärna hon är, alltså.
Ja, hon är väldigt glad. Och men, publiken var ju också väldigt taggade på Jade Cargill. Hon fick ju liksom mer pops än nästan någon annan när hon kom in. Ja. Och jag gillade också att de blev så jävla taggade på scenen, stå öga mot öga med Nia Jax, och var det Bianca Belair också, va, som hon stod och stirrade på.
Men att de hade kvar Storm is Coming när hon kom in, då?
Ja, fast de hade inte den låten riktigt, men det var...
Nej, precis, men den äger väl AEW, men att de har det introt. Så att, det vart jag jätteöverraskad. Och först bara, vem är det här? Och sen, ja just det! Sen hade jag gåshud faktiskt, när hon kom in.
Jag trodde ju inte att hon skulle komma in på det här Royal Rumble. Jag tänkte att de skulle vara så här, nej men hon är fortfarande för grön, och de vill att när hon väl gör liksom main roster debut, då ska hon vara 100% i princip. Hon vill liksom inte, för det kommer ses som ett nederlag om de börjar använda det för tidigt, och hon kommer till WWE och också ser dålig ut som hon gjorde stundtals i AEW. Nu ska jag tror inte heller att hon har kommit till main roster. Jag tror bara vi fick se henne här. Nu kommer det dröja när vi får se henne igen, tror jag.
Ja, det ska bli spännande att se SmackDown den här veckan om hon är med.
Men... Ja, för Naomi, jag trodde Naomi, i och med att, för det var också en sån överraskning, att visst var det Naomi och liksom hoppade ut Becky Lynch. Jag trodde ju att Nia Jax skulle kasta ut Becky Lynch, men då var det Naomi som egentligen tog ut Becky Lynch, och det följde de ju inte alls upp på Raw.
Var det verkligen Naomi?
Var det Naomi som tog ut Becky Lynch? Var det inte Jade Cargill som tog ut henne?
Jag var inte Jade Cargill.
Nej, det var Naomi som gjorde någon grej och du vet, kom hoppande, så då stod Becky Lynch på andra sidan repet och hoppade in.
Är det
in.
Febertoppen som talar nu eller?
Nej, jag, det är nästan 100 ja. Men jag det har ju som sagt lunginflammation nu och hade febertopp när jag såg det där, så att jag kommer inte ta det där giftet som Chris spottade ut.
Ja, det finns ju kvar nu eftersom jag aldrig drack det.
Men projekt Maxine Dupri kan de lägga ner i alla fall. Hon misslyckas ju hela tiden. Hon är på tok för grön för att vara på main roster.
Ja, Tiffany Stratton däremot.
Men var det
däremot
inte Bailey som bara stod still när Maxine, för hon gjorde ju en Hurricane Runner. Vad ska hon göra då? Det knepet funkar ju inte på riktigt. Det är den som tar emot det som ska göra det. Så, men hon kanske gjorde någonting jättekonstigt. Men det var ju verkligen som att Bailey bara stod still med henne när hon borde ha snurrat.
Ja, för det var också att hon hoppade upp och så vet, gjorde hon bara det att hon sträckte ut armarna och gjorde det här peace-tecknet och var som så här, snurra mig. Så det blev så otroligt parodiskt när den där inte svängde.
Ja.
Men som sagt, det har varit fler botches runt henne tidigare. Så att,
ja, jag håller med dig, Anders. Jag håller med dig. Jag raljerar. Vem var det vi började prata om sen? Tiffany Stratton.
Ja, men Tiffany Stratton vill jag ju ändå dra en lans för. Jag tycker hon är så jävla bra. Och hon vill jag ha upp på main roster nu.
Ja, hon är kung. Tycker att Ivy Nile är jävligt slarvig. Tyckte jag ju sist när vi pratade om henne också. Och nu, hon slarvar ju ganska mycket i den här Rumble.
Sen vet jag ju att du hatar skoj, Anders. Men jag gillade ändå den här Chelsea Green nakna pistolen-komedin som hon drev av under Royal Rumble.
Henne älskade jag.
Jag
och. Så bra var hon. Hon var ju en superstjärna.
Ja, hon var ju en MVP, hon.
Ja.
Men ja, udda Final Four. Bailey kanske inte så udda då. Men Tiffany Stratton, Liv Morgan och Jade Cargill. Det är väl liksom en järv... Hade någon skickat in det som en järv förutsägelse på en uppesittarkväll, då hade jag sagt, lycka till med den.
Ja, det var ett tår diskuteras om man kan säga så här att en Final Four genom att Tiffany Stratton och Bianca Belair åkte ut typ exakt samtidigt, så där som 5-4. Hon... Tiffany Stratton landade på ryggen, så hon satte ju inte ner fötterna först, men hon landade på ryggen för Bianca Belair landade på fötterna. Men ja, hon var med i Final Four, det räknas.
Och Bailey vann.
Ja, precis.
Jag är extra glad för det, eftersom jag tippade det. Jag trodde ju också att jag var typ ensam om det, men sen så skickade du ut det där facitet och det var typ alla som tippade att Bailey skulle vinna det här Royal Rumble, utom ni två.
Ja, precis. Vi hade snurrat in oss i någonting där att de skulle ändra på saker på slutet, men både i damerna och herrarnas Rumble så, ja, i och för sig, CM Punk vann ju inte och han var ju favorittippad innan, men att Cody skulle vinna, det har man ju trott ändå. För en månad sen så trodde man ju nästan att Cody skulle vinna, och för sedan WrestleMania förra året så har man väl ändå trott att Cody's story ska leda genom WrestleMania också. Så att, eller genom Royal Rumble och till WrestleMania. Så på så sätt så var det väl egentligen inte överraskande att Cody vann, men man snurrade in sig på att de skulle ta någon annan väg fram.
Ja, fast jag har ju varit inne på att ganska länge att han ska ta det Hulk Hogan-rekordet, och i och med den här Royal Rumble-vinsten till Cody så börjar jag bli rätt osäker på att det där Hulk Hogan-rekordet ska slås. Nu är jag också inne i värmen igen, Hulk Hogan, så nu känns det som att nu är de inte så intresserade av att behöva slå det heller.
Jag såg någonting om att han hade failat en physical för WWE, så att det verkar ju ändå som att det har varit lättare diskussioner om att han skulle ha gjort en ankomst på något sätt där i Royal Rumble.
Nej, det hade varit hemskt.
Ja, det hade det varit. Men det var ju spännande med Bron Breakker, att Bron Breakker tog ju exakt liksom manuset som de hade skrivit för Brock Lesnar och fick det använt på sig. Han slängde ut de personerna som han, vad det skulle, som Brock skulle ha slängt ut, och han blev utslängd av den personen som Brock skulle bli utslängd av också.
Och det var Dominic Mysterio. Tänk fall vi hade ändå fått att han kastade ut Brock Lesnar. Det hade ju varit ett Royal Rumble moment.
Ja, för man hade ju tappat hakan ifall man hade suttit och sett det hända.
Ja, alltså, gud.
Och man också den reaktionen i publiken som man hade fått uppleva ifall man hade fått höra det hända.
Exakt.
Nej, det hade varit...
Men det roliga med det här är ju att de hade ju den tanken. Och det gör mig glad att de bokade så järvt och att de gör det med Dominic Mysterio. För även om det inte varit utfört så var det ju det som var tanken, och det är fan bra.
Men tanken var väl sen också att han skulle bli mördad i Perth av Brock Lesnar då, som hämnd för att han kastade ut honom.
Ja,
precis. Och, men nu kommer det ju verkligen inte bli så, känns det som, genom att det hintades ju på Raw om att Bron Breakker skulle till SmackDown då. Och Andrade, han som skulle vara med Selina på SmackDown, han signade med Raw istället. Så att det blev...
Och bad han bara hälsa till Selina istället.
Ja, precis. Så det blev rakt motsatt av vad man trodde där i alla fall, vem som skulle vara var.
Men det tycker jag var det tråkiga med herrarnas Royal Rumble, att det kändes som att det var inga överraskningar. Det var väl bara Andrade. Var det någon mer?
Bron Breakker var väl lite av en överraskning ändå.
Ja, jo, men Bron Breakker då. Men de två...
Men och, vet du, jag brukar hata när det inte är överraskningar, men jag var så himla nöjd med den här. Jag tyckte det var sånt bra flyt på den här, och jag tyckte att allt kändes så bra och logiskt. Så jag har verkligen inget att klaga på den här. Jag tyckte till och med att McAfee-grejen gjorde att de fick vila lite i ringen så de kunde fortsätta, och han fick ju hålla på och bli rädd och grejer.
Det som jag var mest förvirrad över med den grejen dock var att han klättrade över två gånger. Han var klättrad över, skulle smyga in igen och sen så gjorde han samma spot igen.
Men var inte den lite improviserad som jag fattade? Hela den spotten?
De säger ju att han säger ju själv att han inte hade fått en heads up överhuvudtaget över att han skulle vara med i Royal Rumble, men det tror jag ju inte på.
Man vet aldrig.
Men det är klart att han måste vara införstådd i att han ska vara med. Annars kanske han skulle ha gjort en Snoop Dogg och tagit över hela showen.
Ja, men jag kanske får instruktionerna i lurarna. Nu går du in och så eliminerar du dig själv. Ja. Men vad heter det? Jag måste ge, alltså, Michael Cole. Jag älskar Michael Cole nu. Han har så mycket glädje. Och han står ju upp nästan hela tiden när han kommenterar när det är spännande. Och då drar han ju med sig Corey Graves som är först sitter ner, men efter ett tag så måste ju han stå upp för att verka lika energisk. Jag tycker att Michael Cole fan är toppen nu.
Men visst, det är nog fel med på Pat McAfees introlåt. Det är som att de har satt på en vinylskiva på för få varv. Alltså det där let's go. Det är liksom inget tryck i sig överhuvudtaget den där.
Men har de inte lite halvkassa themesongs överlag nu för tiden? Det höll jag med.
Den där är extra kass. Den där är fan extra kass.
Ja, det har du kanske rätt i. Men det var en av de få grejerna jag tyckte att alla trötta gubbar på internet hade rätt i. Det var dåliga themesongs som dundrade igång när folk kom. De är liksom intetsägande på många sätt.
Ja, man vet inte helt och hållet vilka som har vilka låtar. Det, så är det.
De är ganska lika. Man får ju som tänka till lite. Så här. Är det här Carmelo Hayes? Nej, det var Gunter. Gunter är ganska specifik, men lite så är det ju. Man känner igen alla, men man kan inte placera riktigt vem det är den tillhör.
Exakt.
En regifråga som jag undrar över. Hur funkar det, Royal Rumble?
De får veta vem de ska kastas ut av och vem de ska kasta, vilka de ska kasta ut och vem som elimineras innan dem. I alla fall har det varit så tidigare, säger Lance Storm. Så nu är det han jag har som källa.
Så då vet Dominik att sen, okej, nu kommer Gunter in och då ska jag kasta ut Bronson Reed. Nu vet så gick det inte till, men det skulle kunna vara en sån grej. Han får liksom en cue av att så här, när den brottaren kommer komma in, ja, då är det dags för dig att börja eliminera den där brottaren.
Snarare när Bronson Reed blir eliminerad, okej, nu ska jag kasta ut nästa. Nu har han åkt. Men det kan ju även vara när de kommer in. Och alltså stora spots, de som är inne i ringen då får veta och hur de ska reagera. Och så vidare. Och så har de ju såklart Final Four. Alltså vissa grejer har de ju producers precis som en vanlig match. Men det var ju Pat Patterson som alltid bokade Rumble. Eller inte bokade, han producerade den innan han gick bort. Och då var det verkligen sådär. Det var ju en väldigt väloljad maskin. Att, vad heter det? Det var så enkelt med de där cuesen och alla var införstådda med hur det funkade. Så att ja, annars är det ju improvisation. De har väl liksom, när jag kommer in, då vill jag göra mina spots. Vilka är det som är inne i ringen då? Ja, men det är de här. Okej, då surrar jag med dem.
Men det är också stökigt om du kommer in som typ brottare nummer 3 och så vet du att du ska säga, nu ska jag vara inne i den här ringen i 35 minuter. Du vet, jag ska ändå eliminera ganska många. Du måste ju ha ett jävla minne då.
Japp. Men så många är det ju inte, för att de som tar rekord kastar ut 8. De må väl kunna hålla 8 namn i huvudet.
Ja, i och för sig. Det har du ju rätt i. Det är inte 21 stycken som en person kastar ut.
Nej. Och sen så är det väl oftast vid elimineringarna som det är större spots liksom. Så därigenom de som ska vara kvar länge, de behöver ju mest hålla sig borta ifrån de här stora spotsen fram tills de har sin spot mot slutet kanske.
Ja, jag tror att vet du, det är så här, jag tror, nu sitter jag ju helt och spekulerar, nu är jag inne med Brian Alvarez magkänsla här igen, men jag tror att det är ganska så här härlig stämning när de går igenom de här matcherna och uppsluppet. Det känns luftigt. Jag tycker att det, om man jämför det här då med de här himla Casino Battle Royals i AEW, där det inte är någon luft alls, så det finns ingen, Alltså, för här har vi ju, i Royal Rumble, både damerna och herrarna, så här, så har vi plats för saker att hända och stories att utvecklas och stories som kan utvecklas genom hela matcherna. Ta bara den här Chelsea Green-grejen. Den är ju liksom en komedispot som går igenom hela Rumblen typ. Och gör ju att man har en som lite sällskap, som en så här comic relief i en buddy cop-film. Jag tycker de är fan hur grym som helst på de här.
Cody vann, CM Punk kom tvåa, såg sliten ut. Ja, det är också, men jag tycker han såg sliten ut. Alltså han såg trött ut väldigt, väldigt snabbt, kära CM Punk. Och sen då på Raw så fick vi då också se en trasig CM Punk. Det är ju liksom någon sorts déjà vu av rang att se Punk inlindad i olika sorters bandage efter att han har gått en stor match. Jag vet inte om det är karma som slår till här eller?
Men är han inte så han går in lite för hårt i det hela? För jag tycker han såg förvånansvärt pigg och bra ut innan han var skadad. Han, jag tycker han hade jättebra så här öppningstid när han klev in i ringen och levererade. Alltså han ser ju piggare ut i en WWE-ring än i en AEW-ring, eftersom tempot är ju lägre i WWE. Så ser jag han är ju ganska mycket klipp i stegen jämfört med hur jag upplevde honom i AEW ändå.
Alltså på vägen in till ringen menar du nu, genom att det här var den första matchen som vi såg med honom, eller även i
Nej,
ringen?
När han kliver in, ja men i ringen, han körde ju likt alla andra, så fick ju han göra en massa spots det första han gör. Han sparkade lite, hoppade och gjorde någon, vad heter det, jävla neckbreaker och grejer. Och då hade han ju fart. Den där farten hade han inte, eller han hade ju samma fart. Bara det att i AEW så är man på autobahn, och i WWE då kör man förbi förskolan som ligger här borta. Vilket inte är någon fel, det är bara två olika. Alltså jag börjar ju uppskatta att det får vara lite långsammare tempo, märker jag när jag tittar på de olika showerna på veckorna. Men han såg snabbare ut, tycker jag bara.
Men också så här att gå in för hårt. Jag menar, han åker på en future shock. Visst var det han skadade sig?
Ja.
Ja, han lägger sig ner och bicepen bara går av. Han är så spröd.
Nej, men då rycker han ju upp. Hallå, han sitter ju fast i för fan typ en chicken wing. Det var ju det. Vad heter han? Bob Backlunds finisher. Förstår du hur smärtsamt det
är? Nej, men vad heter det? Ja, precis. Som sagt... Vi vet ju hur svårt, hur komplicerad relation jag har till CM Punk, men som sagt, jag tycker att den här promon som han hade på Raw var ju känslosam ändå, när han pratade om den här kompisen som hade cancer, och sen släpper ju WWE ett klipp där han är en söndergråten CM Punk backstage som kramar om Cody Rhodes och säger åt honom att han ska avsluta sin story, och då krossar han mitt hjärta också. Jag tycker att då känns det som att det är synd om CM Punk på något sätt ändå. Han vill ändå, han drömmer så mycket wrestling på något sätt. Och när drömmar går i krasch så gör det ont.
Han var jättebra här, jag håller med dig. Men Drew var ju också helt fantastisk. Alltså, det är också så bra att Drew går in och först har lite sympati. Men sen säger han att han har bett till Gud att det här ska hända. Det är så jävla hårt. Och sen ska han då, nu ska jag leva CM Punks dröm igen. Ja. Jävla stjärna. Jävla stjärna.
Han måste ha signerat ett kontrakt i smyg. Alla som håller på och säger
ja,
att
men det har han
är ju den bästa de har.
Han kommer ju ta titeln nu. Han tar ju Punks plats på WrestleMania. Tar titeln av Seth Rollins. Och så fan behåller den till Punk kommer tillbaka. Alvarez som äldre surrade om att typ i september och sånt där bör han väl vara tillbaka sin Punk. Så att, kan han väl ta titeln då.
Men är inte det här perfekt? Nu får vi ju Cody som får avsluta sin resa i år. Och nästa år då kan ju CM Punk få sitt WrestleMania. Då slipper vi ha bägge som ska hålla på och kriga om att de ska ha sitt special moment. Då kan Punk
plus
få sitt.
Att också Drew får sitt WrestleMania. För han har ju haft det här, men framför liksom, ingenting. Framför en stor fläkt i taket på Performance Center.
Ja, exakt. Men det här var till toppen.
Och nu så passar det ju ändå på något sätt bättre för storyn med Seth Rollins också. För ses att CM Punk skulle möta Seth Rollins när Seth Rollins var skadeskjuten på vägen in mot WrestleMania. Passar ju inte för en face CM Punk liksom. Men för en opportunist som Drew McIntyre blir nu och tar titeln av en skadeskjuten Seth Rollins passar ju bra. Så det blir perfekt.
Verkligen. Men okej, men då måste vi vänta med CM Punks nästa match då till WrestleMania, eftersom han alltid skadar sig på sina matcher. Så att det är nästa match vi får se med CM Punk, WrestleMania 41.
Japp. Vad sur vi blir då när Punisher Martinez, tänkte jag säga, det heter han ju, utan det heter Damian Priest nu, när han kommer och cashar in på Drew McIntyre på WrestleMania, så Drew ändå inte får titeln.
Nej, för då har han inte skrivit på något nytt kontrakt. Då har han inte skrivit på något nytt kontrakt, om det händer.
Hur är det med den här Money in the Bank-väskan? Har han den fram till Money in the Bank pay-per-viewet i år?
Ja, det är så de säger.
Så att han kan även kassa in efter WrestleMania i så fall då.
Ja, det borde han kunna.
De måste börja bygga upp den där storyn med väskan lite igen, känns det som. Den har hamnat i skymundan. Men det kanske är det som är grejen också, att den ska hamna lite i skymundan så att det kommer som en överraskning.
Vi hade ju också ett intressant segment där Seth Rollins försökte sälja in sin titel som en världsmästartitel att bry sig om. Jag tyckte det var så roligt. Cody var i ringen, pratade om sin Rumble-vinst. Publiken kokade och skrek efter Cody mot Roman på WrestleMania. Alla vill se den matchen. Sen kommer då Seth Rollins in. Börjar prata om att hans titel är arbetarklasstiteln. Och att det är liksom, det är inte den här titeln som du får för att du kan det politiska spelet, utan det här titeln som du förtjänar. Det är Dusty-titeln. Publiken svarar med att bua. Det var så jävla kontraproduktivt. Han ska ändå ha det för att han rev av en jävla... Han rev av ett bra brandtal, tycker jag, för den där hittepå-titeln. Men... och det är så här, det är inte heller Seth Rollins fel att det där är en hittepå-titel. Det är ju Vince och Hunters fel att det är det.
Ja, gud ja.
Han skulle ha plockat fram Winged Eagle-titeln och erbjudit den. Då var det hade Cody kanske varit lite mer intresserad.
Ja, men var det några bra matcher på det här Raw då? DIY Judgment Day tyckte jag väl var ganska bra. Men DIY, vad är det för Derasmus-låt de har när de kommer in egentligen? Det känns så himla fel.
Ja, men alla har ju kassalåtar.
Ja, men, och så framförallt för att Ciampa har hans låt som han egentligen har. Den är ju så jävla rå. Det skär att se han göra entré till de här tonerna.
Och sen att han ska vara face är väl också, passar väl inte riktigt in för Ciampa. Han är ju en sån hårding i sin NXT-karaktär i alla fall.
Jag har mindre problem med att se dem som ett face tag team. Det kan stå ut med. Men den där låten, den kan jag faktiskt inte stå ut med. Och Kofi Gunter gick en ganska bra match också. Och så tyckte jag main eventet var bra. Drew mot Sammy.
Ja, skönt att Sammy är tillbaka. Nu när det har blivit stjärnbortfall, då behövs det in med Sammy igen.
Nu ska jag komma med en opopulär åsikt, men jag tycker att Kevin Owens kan ta en liten paus. Jag är less på honom. Jag kommer tänka på honom med Sami Zayn. Jag tycker den karaktären tillför ingenting när han är på TV för mig.
Han har ju skadat foten, så att du kanske får det naturligt.
Ja, jag har ju bett till Gud, likt Drew.
Ja, vi sa ingenting om den matchen på Royal Rumble, Logan Paul och Kevin Owens matchen. Jag tyckte den var bra.
Ja,
men båda var väl skadade, va? Eller du, han fick en stroke, Logan Paul.
Ja,
du skickade...
Det kändes som att han hade fått en hjärnskakning eller någonting. Han kunde inte... De skulle ha någon sån där internet-exklusiv intervju, men han avslutade den för att han kunde inte formulera ett svar.
Det där är jag efter klockan 03.00 i nattradion också, ska jag säga. Då låter det ganska precis så där stundtals.
Har ni hört när Matt Riddle berättar om när han glömde bort sin replik när han körde promo backstage med Asuka?
Jag har inte klickat på länken, den har rullat förbi.
Det är ju jätteroligt. Om ni inte kommer ihåg, så var det backstage han rullade, det var när han hade den här sparkcykeln. Och sen så helt plötsligt så säger han bara, men jag går bort vad jag ska säga. Och sen så rullar han ur bild och så ser Asuka bara jätteförvånad ut och ska försöka fortsätta. Och då trodde han att det inte var live först och främst. Och sen när han bommar sin replik, då börjar de vinka åt han och åka förbi kameran. Så tyckte han i alla fall. Så då började han åka iväg. Men det bästa i det hela, och det jag vill komma till, det är att han sa att när han och Randy Orton var i tag team så pratade de inte. Randy Orton umgicks liksom inte. med honom överhuvudtaget. Han sa aldrig någonting till Matt Riddle. Förutom efter den där promon, då gick han och sa, fan, bra promo du.
Trollet Orton.
Ja. Men vadå, var konstigt att höra att han var så. Jag trodde att de var sådär polare backstage, ja, också. Men det kanske de inte var.
Men han verkar ju vara lite...
Att det var därför Randy Orton kände så glad, ja.
Ja, men jag tror att han tyckte om att göra grejerna i ringen med honom. Men allt tyder ju på att Randy Orton verkar inte umgås med folk backstage mycket alls. Han verkar ju vara väldigt liksom privat.
Han vill bara hänga med fansen nu, ja.
Ja, det är det finaste klippet jag har sett. Nej, det är det inte. Men det är ju, det får ju mig mer hjärtskärande än när Punk står och gråter. Har du sett det här, Robert?
Nej, jag har inte gjort det.
Det är efter SmackDown så går Randy Orton och skakar hand med fans i publiken. Så när de liksom har haft main eventet. Så kommer någon funktionär till slut och säger åt honom, ah, men du måste gå tillbaka. Och så går han och liksom lägger armen på ryggen på Randy och leder honom upp längs rampen. Och då gör han någon sån där fotbollsfint och snurrar sig lös från den där killen. Och så sträcker han ut tungan som ett busigt litet barn och springer han tillbaka och börjar heja och klappa med publiken och vägrar gå backstage. Jag tycker det är så fint.
Klarar det utan att bli förbannad när han sträckte ut tungan i alla fall då?
Ja, men han gjorde det inte för att vara tuff. Då är det okej. Okay. Gör man det för att vara busig, då köper jag det. Men där har du det. Det är, fan, du fångar mig ett svagt moment av tung vurm.
Ska vi ta ner vurmkänslan lite grann då och prata om AEW? Jag måste prata om det här Escape the Cage-formatet på burmatchen som var på Collision. Och jag är verkligen inte ironisk och jag vill inte håna, men jag förstår inte och jag vill gärna förstå. Så jag vill att ni förklarar för mig hur det där funkar. För att jag menar, den här House of Black, FTR och Garcia-matchen på Collision, toppen, jättebra, gillar den jättemycket, men förstår inte konceptet att man ska klättra ut. För som Dax då, som blev den första att dra genom dörren, han är ju face. Hur jävla face är det att dra och lämna de andra två mot tre stycken? Och varför låter inte bara House of Black, Dax och Cash dra? Och sen så kör de tre mot en på Garcia till han är i princip livlös. Och sen kan de då bara promenera ut och vinna matchen.
Ja, jag håller med dig.
De slår väl en knut på sig själva i AEW när de kommer på den här matchen för att de ska skapa någonting nytt, känns det som. Det funkar ju ganska bra med en sån här cage-match-variant om det är en singles-match, såklart. Men när man ska göra så att det är en elimination escape the cage-variant så blir det lite dumt. Nu klarar de ju sig ganska bra, tycker jag, i hur de utförde matchen.
Bara om man slår av hjärnan. Nej, men... alltså fortfarande att de sticker. För Buddy Matthews hade ju kunnat stanna kvar och hjälpa Malakai mot Daniel, ja, Garcia i slutet.
Det var ju också någonting i slutet där då Dax stod utanför och så var han bara, men ta hans ben och slit igen då. Då faller han ju ner. Alltså bara, nej, det var som att så här, då måste jag gå runt och det orkar jag inte göra, så då kunde han klättra tillbaka igen. Det var så mycket som kände att, men jag tyckte också matchen var bra, men jag var tvungen att stänga av hjärnan. Det var jag verkligen tvungen att göra.
Ja, och Buddy skulle ju vara kvar, men han var han ju inte klättrade tillbaka. Han blev ju utslängd av Daniel Garcia som kastade in Malakai i honom genom buren på något sätt.
Men slutet med Malakai och Daniel Garcia var ju ett sånt här, fan, de lyckas bra med Daniel Garcia där.
Ja, visuellt var det ju jättebra och snyggt.
Ja, men också psykologin där i slutet tyckte jag var bra. Alltså jag tyckte det var toppen, slutsekvenserna.
Men sen så är jag lite orolig för att de har ju ändå kört med det här att misten gör en ond. Och jag vill inte riktigt att... Nu har de ju ändå byggt upp Daniel Garcias karaktär under en längre tid, känns det som, även fast det är lite rörigt. Men relationen mellan han och Daddy Magic. Kolla på Daddy Magics promos på nätet. Han är magisk. Men deras relation har ju liksom gjort det spännande. Men om de skulle börja göra att han ska gå med i House of Black och vara någon ond typ nu, så det vill jag inte riktigt.
Nej, men tror du inte att misten saknar kraft ju mindre tid det är kvar på Malakai Blacks kontrakt? Jag känner att den blir mindre och mindre potent ju kortare tid det är kvar på det där kontraktet.
Ju närmare och närmare utgångsdatumet också på misten, den tappar styrka.
Ja, exakt, exakt.
Ja, men han har väl kontrakt till 2027 eller någonting, så att än så länge borde den ha ganska bra kraft.
Fan, Tony Khan måste lära sig att förhandla likt Netflix så han kan kapa efter en viss tid om det blir dåligt. Alltså det är fascinerande, jag tänkte på det här, för att det går ju mycket så här snacket på nätet är huruvida House of Black är jobbig att ha arbeta med. Jag har lite svårt att tro det eftersom Buddy Matthews själv tweetade ut att han förlorade ju hela tiden typ, och de förlorade ju även här, men samtidigt så har ju Tony Khan slutat boka Miro.
Och han,
som verkar på riktigt vara jobbig att ha att göra med.
Precis, och han har ju slutat boka Malakai i singelmatchen också, matcher också, men det vet vi ju inte vad det beror på. Det kan ju vara Malakai själv som har valt det.
Ja, han säger ju att det är för att han är trasig. Det gick han ju ut och prata om när folk klagade på att han inte fick några singelmatcher, och då gick han ju ut och förklarade att det var ryggen, tror jag.
Precis. Han borde kanske vara borta ifrån tv i ett år eller någonting, men han vill väl jobba på så att det där kontraktet tar slut någon gång.
Ja, exakt.
Men ha inte 2027, var det så, skrev han på så jävla långt han?
Ja, jag har fått för mig att det var typ ett 5-årskontrakt eller någonting han skrev.
Åh gud, det var ju klantigt av alla parter
ibland. Ja, och de här jäkla rankingsarna, de måste de ju slopa direkt.
Nej, prata inte. Ja, jag började ju gråta nästan när du skickade, Anders skickade en bild till mig och Robert idag på rankingsarna. Och jag fick ju så här, jag var så matt.
Man får ju kalla kårar när man ser att Alex Reynolds och John Silver ligger tvåa på tag team rankingen, och de har vunnit 3 matcher i år, och det är dark matcher, alltså inte att de är dark, existerar ju inte längre, men att de är alltså innan inspelningen till Dynamite eller någonting.
Ja, vi har ju aldrig sett dem, vi som tittar på Dynamite har ju aldrig sett dem där.
Precis, och 2 av dem var mot Brandon Cutler och Colt Cabana, och sen så var det väl Serpentico utan en mask och någon annan som hade mött. Så det placerade inte en 2. Så att...
Nej, men här vill jag ju gå tillbaka till det som Tony Khan ändå, hans schism med Eric Bischoff. För det var ju när Tony Khan då sa att om Ted Turner visste 1% av vad Tony Khan vet av brottning, så skulle WCW fortfarande vara vid liv. Och här, med de här rankingsarna, just att Dark Order är med där, då har man ju tappat konceptet av vad wrestling är. Man vill ju se en match som är spännande och som har liksom någon hetta och att det är en fade eller vad som helst, att det är någonting. Man bryr sig ju inte i om de har vunnit över Brandon Cutler eller Serpentico utan mask. Då kan man ju ingenting om wrestling.
Men det gör ju, precis, det gör ju inte att jag vill se på Dynamite eller Collision eller Rampage eller vad fan de ska lägga den här matchen när den väl kommer. Nej. Men det är ju som på Dynamite här, det kändes som att alltså, förutsättningarna var ju oerhört svaga. Det var så här, Mox mot Jeff Hardy, ja, det, är liksom, det låter udda på papper. Och absolut, det är väl en match jag kan tänka mig att se, men det är väl ingen match jag drar, alltså jag hänger upp en hel gala på. Eller Swerve mot Rob Van Dam. Absolut, Rob Van Dam var ju en överraskning, men alla visste ju att det skulle vara Rob Van Dam. Och det är ju samma sak där. Alltså båda matcherna var ju helt okej och de var fräna och liksom det kittlade lite grann. Men man kan inte hänga upp en hel show på de 2 matcherna.
Nej, och framförallt eftersom det inte finns, det fanns ju ingen anledning för dem heller, utan det var ju just bara matcher som competitive matcher. Och det är, ja, det är inte wrestling.
Nej. Och vad heter det? Sen så stör jag mig lite grann på att nu ska alla matcher vara så här jämna. Förra veckan så var det ju, eller förra veckan eller någonting, så då var det ju jämnt mellan Wardlow och Trent Barretta. Wardlow ska de ju försöka bygga upp som något monster nu, och Trent Barretta kan de ju döda i en match utan problem, men de skulle köra en 15 minuters match. Och den här veckan var det, vad heter det, Toaleona är väl, det kan väl vara bra att de bygger på sådär, men han är en tag team brottare som möter Hangman.
Exakt.
Och alla vet ju att Hangman ska vinna, ändå så har de en lång match.
Ja.
Det spelar ju liksom ingen roll, de, vad heter det, tar ju bort angles på grund av att de ska ha så långa matcher, och matcherna har ingen betydelse.
Exakt. Du säger exakt det jag tycker, Anders. Jag håller med dig till punkt och jävla pricka. Det är,
jag tror aldrig att jag har sett ett Dynamite så snabbt som jag gjorde den här gången. För att jag var inte intresserad av matcherna. Och då spolade man sig igenom. Och det var liksom korta segment emellan. Det här vet jag inte riktigt.
Men för det är ju det också. Att de matcherna som du har någonting. Som typ Jericho och Kyle Fletcher. Det är så här, ja, men den här Don Callis Jericho-fejden, den börjar kännas så himla gjord nu. Och det känns som att den bara pågår och jag ser ingen slutdestination för den. Den bara liksom pågår helt utan tydlig riktning. Och då känns det också ointressant.
Ja, men den är väl kanske ett lite konstigt exempel, för den har blivit liksom kantad med hela kontroversen. Så den fick ju något, har ju fått ett uppehåll på typ en månad som inte har skett något i den.
Ja, fast de har ju ändå haft att det har, ska jag ha tagit slut 14 gånger tidigare, känns det som. Och sen så kör de igen och igen och igen samma personer. Och sen så det här, vad heter det, med CMLL, att de attackerar Blackpool Combat Club. Det ser väl fint ut, men det är ju också bara för en vecka. Och sen så kommer det vara borta.
Ser fint ut. Men jag gillade videon de körde före på Collision. Och jag tyckte att den attacken var bra. Jag tycker jag gillar på något sätt luchadors i finkläder. Det går jag igång på. Luchadors i skjorta.
Du gillar det fram tills de börjar brottas.
Ja, jag är lite rädd för själva matchen. Men jag tycker ändå att Mystico klär i en så här supertajt skjorta. Det är fan snygg i det. Mystico, vilken jävla gentleman. Men det enda jag tyckte var riktigt så här, som jag satt och tittade på ordentligt. Jag hade också tummen på snabbspolningsknappen, ska jag erkänna. Men det var att jag tyckte att Young Bucks var väldigt rolig i det här Dynamite.
De är ju det bästa just nu, tycker jag, på Dynamite. Matthew och Nicholas Jackson. De heter inte Young Bucks, Chris. De heter Matthew och Nicholas Jackson. De är toppen. Och Tony Storm i min stigbygel, det är också toppen. Yep. Alltså hon borde kommentera jämt, för det var fan pyramidalt underhållande när hon satt där och pratade.
Ja, gud ja. Och vet du, jag tycker ju även att hennes fade med Diana Perazzo är bra. Det är ju typ det bästa just nu. Men alltså, inte mycket ljusglimtar i AEW.
Ricky Starks mot Darby-segmentet tyckte jag ändå var bra också. Men där är det lite udda, för att då var det hetta mellan dem och, för att de ska bygga upp matchen nästa vecka såklart. Men i slutändan så ska det ju vara Nicholas och Matthew Jackson som de bygger emot.
Tack.
Så det blir lite, ja, de ska väl stöka av det där. Men jag tycker att det lite, känns lite tråkigt att de ska ta titlarna ifrån Rick Starks och Big Bill för det här. Ja, jag vet inte.
Nästa vecka så har ju också Tony Khan lovat ett huge announcement. Vad tror vi? Är det Okada? Är det Sasha Banks? Någon ny detalj i rankingsystemet? Hey. Eller är hon den här Gypsy Rose? Är det att hon är All Elite? Münchhausen by proxy is All Elite. Det hade varit någonting.
Ja, precis. Hon var ju i publiken och backstage med, och fotades med Ricky Starks. Så nej, men jag tror väl att det är att de har bokat i Boston, va? Så att det blir som CM Punks homecoming, att Sasha Banks ska komma. Och sen,
men
så
jag kan ju inte göra det var ett huge announcement. Nu är jag i kass igen. Ska han berätta att de ska han gå ut i en stad, ska han gå ut i Bollnäs och säga att han har bokat Alf där? Jag fattar inte hur han tänker. Vad är han för människa? Han ska gå ut i Timrå och säga att han har bokat i Övik. Det kanske var en bredare referens för folk som fattar än Bollnäs och Alf där. Men alltså, då är han ju sämst. Då är han ju, om han gör det, om han berättar att det är Boston, då är han sämre än Dixie Carter. Då tar han det priset.
Ja, men jag tror att det kommer vara
TNA-publiken om inte annat, eller TNA-publiksiffran, va? Blev det nog mer än 1600 på det här Dynamitet, eller?
I slutändan blev det strax över 2000, men fast det var Alvaro Smeltze som sa det. Jag tror att WrestleTix hade typ 1950 eller någonting som sista.
Ja, bröt det. Vad skulle du säga, Anders?
Nej, men jag tror att det kommer vara Mercedes som hintas kraftigt, som är the huge announcement. Och sen så tror jag att Okada kommer vara överraskning på Revolution istället. Men vem vet, det kan vara vad som helst. Just deras tv-deal, den hänger väl bara på och väntar in NBA-tv-dealen. Den håller väl upp allting, känns det som, nu att Warner Brothers vill ju ha NBA, men de har inte riktigt råd att ta in allt gällande NBA för att det är ganska dyrt. Så de får väl se hur mycket pengar de har till övers.
Men är inte den här mergern en liten käpp i hjulet också?
Ja, det är också skapar besvär. Så, men jag tror inte att det har någonting med TV-deals att göra, utan jag tror att det har någonting med...
Nej, men TV-deals och... tror jag inte heller. Det hade ju varit så här, det skulle ju aldrig Triple H gå ut och säga på TV. Alltså, sånt kan han inte säga på TV. Alltså...
Sånt säger Tony Khan på TV.
Kan han sluta säga saker på TV?
Alla shower som har annonsats har väl Tony Khan haft ett huge announcement med.
Ja, vet du vad det bästa är? Det är att vi kommer få prata om det nästa vecka. Hörrni, detta om detta. Vi hörs då.